Kafferepet.
Hallå alla glada, det är fredag och det betyder att det är ett nytt avsnitt av Kafferepet med mig, Nils Hallberg, Johanna Hurtig-Wagrell och Albin Sårman Olsson.
Yeah!
Yeah!
Yeah! Let's go bitches!
Så här mycket energi har jag inte haft. Jag var på 40-årsfest, slog i huvudet igår. Som jag gör, det är alltså tredje gången nu. Jag på typ ett år får någon hjärnskakningsliknande sak. Och nu alla läkare, det är farligt, jag vet. Men hur många får inte boxare då?
Nej, faktiskt. Ja. Och de brukar ju klara sig bra. Man har sett Muhammad Ali på ålders höst.
Ja, men det är som att jag har fått in tre smällar.
Ja.
Mm. Inte 3 000.
Nej, det är sant faktiskt. Det är nog lugnt.
Det samma hände ju när vi var på Albins bröllop.
Ja, då var det lustgas som fick mig att gå i backen. Och sen har det varit en voj också.
Just det.
Och igår var det Ragge, en kille från Eskilstuna, i ett par rollerblades på en grusplan som tar 100 kilo halvare och sular över axeln.
Ja.
Rätt ner i backen.
Ja. Det är så, that's how you roll.
Yep.
Jag var ute och firade Johans, fyllde 41.
Mm.
Och vi bovlade. Det här var så det som var mest actionfyllt på hela grejen. Men det var väldigt trevligt. Men det sjuka var, när vi bovlade, så då är banan bredvid liksom ledig.
Mm.
Så plötsligt bara dyker upp en kille. Ganska så här, vad ska man säga, jeans, t-shirt. Lite douche, sporty look. Han dyker upp helt plötsligt på banan bredvid, tar ett klot, går fram. Och så han håller som en liksom liten bebis typ. Alltså, så här, eller som att man bär en katt.
Just det.
Bara skickar iväg den. Rätt ner rännar han bara.
Uh-huh.
Och sen så bara upp igen, ner, poof, strike.
Nej.
Jo, och så gör han. Så går han iväg, bara, vänder, går iväg, kommer tillbaka, skickar iväg en till. Boom, 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 poof, bort.
Va?
Det är det sjukaste jag sett. Han fick att det stod kvar någon gång. Och då var... För det första gick han iväg och var svår lite. Sen kom han tillbaks, skickade iväg, drog bara ner den. Alltså, och den var också så här, sväng, 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 bort.
Va?
Sjukast jag sett i mitt liv. Man har ju hört talas om att man ska få spinn på dem och sånt. Men det här var, den flög över hela banan, ner, upp.
Det är så här trickshot att de hoppar mellan.
Alltså det var som att han visste precis var de skulle sitta.
Fan, vad sjukt alltså.
Ja, vad sjukast jag sett.
Men slutet av dagen så är det bowling.
Så jävla trist sen när man inser att man har lagt alla sina 10 000 timmar på det.
Yeah.
Jag har fått ett lyssnarbrev.
Yes.
Han borde bara starta en tikt. Alltså, gör någonting. Just... Du har det. Lös bara kanalen.
Mm.
För det var som att man bara, men nu får alla sluta, så vi måste kolla på det här. Och just att han bara kom och gick lite, som att han bara hade någon sorts tick att de skulle skicka iväg den då. Det var otroligt spännande.
Fan, vad spännande. Jag hade gärna att se den TikToken faktiskt.
Mm. Ja, men ja, du, kul.
Jag kan säga så här, det finns massa sådana.
Ja, det gör kanske det.
Ja.
Så jävla gärna. Ja, okej.
Jag har fastnat på sånt där. Det är bara liksom, de hoppar mellan ränderna typ.
Ja.
Alltså hoppar mellan banor också. Av,
det är trick, 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 trick.
Ja.
Är det räknas som trickshot om man gör det med de där grejerna uppfällda?
Ja.
Att man drar den och zigzag.
Men det var det jag missade. Det var så jag gjorde
det. Han hade barn muppskydda. Men jag fick från en lyssnare som jag kommer hålla anonym.
Mm.
Förlåt. Jag vet att du hatar mig. Jag måste göra ett tillägg till förra veckans vinnande story. Alltså hon som bara gjorde livet till ett helvete för sin träslidslärare.
Just det.
Jag är den hemska eleven som utsatte Dogge för alla hyss som faktiskt var helt befogade. Vi hade en elevassistent med oss på alla lektioner då en av våra klasskompisar hade en del jobbiga diagnoser. Inte jag. Elevassistenten tyckte att Dogge förtjänade all skit han kunde få för han var verkligen ett tvättäkta äckel. Jag är inte besatt av djävulen, men jag gillar absolut att göra livet jobbigt för dem som inte förtjänar bättre.
Okay.
Ja, men det var skönt. Det gjorde historien mycket ljusare. Ja. Mycket ljusare.
Jag är glad att den vann också.
Ja.
För att den liksom, nu är den helt plötsligt
helt legitim.
Ljusare dagar.
Ja.
Härligt.
För nu har vi en elevassistent som också tyckte det.
Ja,
ja. Ja, men de kan man väl lita på.
Ja, jo, nej, men alltså, har vi en inside information?
Mm. Mm.
Där fick han sån teg, den jäveln. Kan man då liksom klippa in, om man vill, i liksom förra avsnittet.
Ja.
Ja, vad roligt. Vad härligt det var att höra.
Ja,
det var det.
Verkligen.
Uppskattar mycket att du läste upp ni sen.
Tack så mycket.
Men vad är det här för podd?
Det här är en podcast där man skickar in sådana historier. Till exempel när man gjorde livet till ett helvete för sin skitäckliga träslidslärare.
Ja, prima vista.
Inte än aldrig.
Okay,
inte än. Nej, men man skickar in historier, ja. som är lite för bra för att vara sanna. Eller ibland är de lite, inte så bra. faktiskt,
och inte så sanna.
Nej. Men, och jag fick även höra det att den historien som vi fick inskickad, han som sa liksom klart höger i bilen.
Ja, det
är en Östen med resten låt.
Är det?
Ah, att den historien var så känd att den sen blev en låt.
Av... Exakt. Så att nu måste vår kära redaktör börja lyssna på Jävlar anamma och Östen med resten.
Ja, ja.
Ah. Men det är alltid efterhand de behöver det då.
Ja, alltså, och det är bara inte... en som har sagt till om det här. Ah. En. Erik by Erik.
Vet ni vad jag kan mysa lite över nu? Vad? Att det har blivit en liten tävling om vilken låttext kan man få in i kafferepet.
Ja.
Lite kul är det.
Ja, faktiskt.
Kung, kung, kung i baren.
Ja. Det är i och för sig, några historier har ju verkligen varit att de har varit kung i baren.
Ja, så är det. Man skickar alltså in historier som jag vill ska vara helt sanna. Mm. Ni skiter i det, fattar jag inte varför ni gör. Så skickar man in det och så läser vi upp 3 historier varje vecka. För första gången, vi aldrig läser innan. Och det heter...
A prima vista.
A vista
exakt så heter det. A prima vista, ja. Exakt så heter det. Och så skickar man in dem till kafferepet podd @gmail.com. Podd med ett D.
Helt korrekt.
Och sen skickas ut och så läser vi upp dem. Så utser vi en vinnare som ni får ta och göra till er egen varje vecka.
Och nästa vecka är ju midsommarspecial. Det är vår sista för säsongen. Och sen kommer vi tillbaka efter sommaren igen. Men då tänker vi, det släpps ju på själva midsommarafton.
Oh.
Vi behöver ju ha midsommarhistorierna. De måste börja hagla
in
nu.
Mm. Skicka in. Och vet, alltså, sen kommer de inte med då så kommer de säkert komma med ett annat avsnitt. Mm. Men vi vill ha...
Ja, det hade varit
håll inte tillbaks.
Nej.
Men håller du med mig om det här då i alla fall? Att om det skulle vara en familjeträff på en påsk, då kan man skarva den till midsommar. Eller hur? Det är väl ändå okej. Bara för
så länge vi inte vi uppmanar dem att göra det direkt som du gjorde nu.
Nej, jag skulle aldrig göra det. Nej. Jag bara frågar Nisse vad han hade tyckt om det.
Du vet hur jag tycker om det här, så vi kommer lägga ner den här i solen.
All right, ska vi köra igång?
Ja, vem vill börja idag då?
Jag vill börja.
Det är ju någon av er.
Får jag det?
Ja.
Okej, här kommer Martina Hags ofrivilliga stalker.
Mm-hmm.
Hej kafferepet, hittade er podd ganska nyligen och älskar den. Gud vad härligt, hitta nyligen och ändå skickar in.
Ja, det är faktiskt bra.
Tack för alla goda skratt. Självklart måste jag dela med mig av en historia som jag själv upplevd. En gång för kanske 12 år sedan var jag på bokmässan i Göteborg. Jag pluggade journalistik och hade en systemkamera med mig med målet att fånga så många författare på bild som möjligt. En av dem var Martina Haag. Jag kände igen henne där hon stod i sin monter, men hade varken läst hennes böcker eller sett hennes filmer. Jag höll mig på avstånd medan hon pratade med sina fans och tog några bilder i smyg. Hon var i slutskedet av en signering och tittade upp från sitt bord när nästa person som stod i kö gick därifrån. Självklart fick hon då syn på mig, precis när jag zoomade in på hennes ansikte och tog en bild. Shit, tänkte jag. Hon stod nu ensam och sneglade åt mitt håll. Det kändes som jag var tvungen att gå fram och hälsa, för jag ville inte framstå som en stalker. Sagt och gjort, jag stegade fram till bordet med ett stort leende och sa hej. Men vad skulle jag säga mer? Jag visste ju egentligen ingenting om henne. I brist på bättre idéer frågade jag, kan jag få en kram?
Allt för att bara
vara normal.
Det var en stalker nu.
Säg att jag är fotoförfattare, jag är journaliststudent. Säg något, du behöver inte...
Nej.
Otroligt kul, kan jag få en kram? Hon blev lite förvånad men svarade ja. Vi sträckte oss över bordet och omfamnade varandra. Det blev jättestelt. Fan, det här blev konstigt, tänkte jag. Jag måste säga något mer. Så när vi släppte taget om varandra tittade jag rakt i ögonen och sa det första som dök upp i mitt huvud. Vet du, du är den enda anledningen till att jag är på den här mässan.
Åh, gud.
Så hon tar ju i som skiter på sig.
Det här är jag som på Lund kommer i. Det här är otroligt.
Hon ryggade tillbaka. Jag blev illröd i ansiktet. Hon skrattade nervöst och gjorde en grimas. Jag ville sjunka genom jorden. Tack för kramen, sa jag plötsligt, vände mig om och gick därifrån. Jag föreställde mig att hon stod kvar som ett fån, paff och aningen skräckslagen. Och stirrade efter mig när jag försvann in i folkmassan. Jag har ingen aning, för jag vågade mig aldrig i närheten av hennes monter igen. Historien slutade dock tyvärr inte där. Tillbaka i skolan en vecka senare fick vi en enkel skrivuppgift. Jag minns inte vad den var, men min berättelse om mötet med Martina Haag passade bra, så jag valde att skriva om den. Klassen skrattade gott när jag läste upp min text och jag kände att jag lyckades förmedla mina egna tankar och känslor väl. Så jag fick en ljus idé. Tänk om jag kunde skicka texten till Martina för att förklara mig själv och ge henne min sida av situationen. Jag vill ju inte framstå som en stalker.
Mm.
These are all very bad ideas.
Ja.
Så jag gick ut på nätet för att leta efter hennes mailadress. Jag visste att hon ibland skrev krönikor på Aftonbladet och att deras medarbetare hade egna jobbmail. Och mycket riktigt, det fanns precis vad jag sökte. Jag skrev ett alldeles för långt mail och bifogade min text. Nu skulle jag äntligen få förklara mig och förhoppningsvis skulle Martina skratta åt situationen. Oddsen att hon skulle svara var kanske inte så bra, men det kändes ändå skönt att veta att jag gjort vad jag kunnat.
Ja.
Det dröjde inte många dagar förrän Martinas namn dök upp i min inkorg. Det var till och med spännande. Vad skulle hon säga? Kanske något i stil med, ha, det är helt okej, sånt händer. Det var jättekul att träffa dig. Och jag hoppas att du kommer läsa mina böcker i framtiden. Så blev det inte. Hennes svar gjorde situationen 10 gånger. Vet du vad det står i mejlet? Hon har bara skrivit, okej. Okej, Martina Haag. Please get... Alltså, eller? Det här var minst 12 år sedan. Jag har sedan dess sett henne på avstånd ett antal gånger på mässan, men aldrig gått fram. Jag undviker helst hennes monter helt och hållet. Jag vill ju inte framstå som en stalker.
Gud, vad roligt.
Jättekul. Alltså, för det har hänt mig ganska många gånger att någon kommer fram och sen efter får jag säga, förlåt, det var jag som var så himla konstig, det var inte meningen. Och alltid känner man sig, du var inte alls så konstig. Det är en konstig situation att säga hej, men man blir bara, det är ingen fara.
Nej,
liksom.
Nej.
Whatever you do så är det helt okej. Okay. Så att hennes svar var okej, okay, känns väldigt... vet ju inte, för sig, det kanske var mycket konstigare än vad vi förstår.
Ja, och ja, precis. Jag tror också att bara fotografiet med en så bra kamera, man fattar att det är liksom,
ja,
en person som går runt och fotar. Det kan lika vara som en mässan anställd,
ja, gud,
som bara vill ha lite vimmelbilder från.
Ja, ja, nej, det är ingen konstigt.
Och Martina Haag är ju jättevan med att bli fotograferad för många.
Ja.
Hon liksom,
ja, det, ja, hon stod säkert bara, du vet, nu står jag här ensam på bokmässan och det blir lite weird. Ja, där står någon och fotar och de bara, hon såg mig. Jaha, det blev så konstigt. Ja.
Men jag menar, hela premissen för det stela är ju felaktig i den här. Alltså den personen som har skickat in har tänkt ju fel från början bara.
Ja, ja, ja.
Att det är så, så går det fram, vill ha en kram.
Så först tänker, alltså Martina Haga satt där och så bara, först tänker hon, det är en vimmelfotograf. Och sen tänker hon, okej, hon vill ha en kram. Yes. Okej, och sen bara, du är den enda anledningen till att jag är här. Okej, nu blev det weird.
Ja, det är jätteobehagligt.
Men, och då får ett mejl, så hej, jag är journaliststudent. Det blev jävligt konstigt, jag blev stressad. Och då svarar med, okej. Vad undrar vad hon skrev? Du måste inte bara skrivit, jag har aldrig läst dina böcker, jag har aldrig sett dina filmer, jag skiter i allt du gör. Hon måste verkligen ha liksom, kommit åt henne.
Skitit i det blå skåpet.
Ja, det måste hon verkligen ha gjort. Det, eller så är Martina Haag världens drygaste människa. Någon av dem.
Hon verkar ju vara jättesnäll bara.
Exakt, så att det är det jag tänker, det är liksom, eftersom det står mellan de två.
Ja, så att
man vill nästan veta vad det stod i mejlet. Ja. Hon inte klistrade in.
Kan du inte skicka hit mejlet?
Ja, skicka in mejlet.
Ge oss mejlet, för fan. För fan, 17 gubba. Men bra start.
Ja, verkligen.
Kommer jag med historien nummer 2 då?
Kommer du?
Vi går med sols.
Skulle du kalla det med sols? Om du lägger din klocka på bordet en gång.
Nej, nej, nej. Det är jätteroligt för ditt huvud.
Oj, nej, vad dum jag
är. Skoj, för du skojar?
Nej, nej, utan, nej. Men sluta, gör mig nervös nu för att... Nu,
ja. Men det här är medsols.
Det är medsols.
Ja, det blir fel.
Nu kör vi.
Det kan det bli, men det kan ju vara att du bara är trött.
Du borde också vara trött.
Ja. Vi går vidare.
Gåvan från ovan. Hej, kafferepet.
Det är någon som har blivit skiten. Nisse, det är lugnt. Det är lugnt.
Ja, nu går vi vidare.
Ja, men...
Tack för att ni förgyller mina fredagar. Denna lilla story som jag ska berätta utspelar sig i en mindre stad norr om Helsingborg och har blivit berättad för mig av min kära mor. Den handlar om en av min mors kollegor som vi kan kalla Gullan. Gullan är ganska andlig av sig på det sätt att hon tror väldigt mycket på ett liv efter detta. Denna historia utspelar sig när Gullans mor tragiskt hade gått bort. Flera veckor hade gått efter mammas bortgång och Gullan kände en ständig oro av att inte veta hur hennes mamma mår på andra sidan. Men sen så en dag när hon körde hem i sin bil en sen kväll så kom det. Meddelandet från hennes mor. Ett snabbt ljussken blinkade till framför henne, vilket fick henne att känna en otrolig varm känsla inom sig. Hon var säker. Mamma hade det bra i himlen och ville medla henne om detta. En känsla som hon delade med alla kollegor, familj och vänner den närmaste veckan. Aldrig hade hon varit så lycklig. Någon vecka efter händelsen var Gullan hemma och gick och tömde postlådan. I postlådan så låg det ett brev adresserat till henne. Hon öppnade brevet och där var det. Det var böter för fortkörning. Med en mindre smickrande bild på Gullan när hon sitter i bilen.
Någon fick sin stora upplevelse. Ha ett snapshot av den.
Man var så glad att hon fick den. Och att hon bara trodde på det. Det kunde vara vad som helst. Så kommer det jävla trafikverket och kör. Alltså den här hälsning Gullan hade fått då från sin mor visade sig helt enkelt vara en fartkamera som fångade henne på bild när hon inte höll hastigheten på vägen. Kör försiktigt allihopa. Hej. Fan vad synd.
Stackars Gullan.
Jag hade inte bara fått ha det så.
Jag kunde inte fokusera på historien jättemycket.
Nej, jag såg det. Ska vi pausa?
Nej, det är lugnt. Man kan bara tänka på en sak åt gången.
Yep.
Och nu kunde jag inte tänka på historien. Aldrig berättade. Så jag skrattade när ni skrattade. Okej, här kommer min första med Sols historia. Missförstånd i obygden. Halli hallå, kafferepet. Tackar och bockar för en fantastisk podd. Tack så mycket. Den historia som jag nu ska dela med mig av har jag fått återberättad av flera olika arbetskamrater som jobbade på denna arbetsplats när spektaklet ägde rum. En av anläggningarna som fanns på denna arbetsplats skulle avvecklas och utrustningen skulle säljas av. Det var rätt gammal utrustning och antalet intressenter för denna var väldigt begränsad. Vem säljer man då skräp till? Just det, Nordkorea. Okej. Okay. Representanter hela vägen från Nordkorea kom till bygden för att diskutera priser och demontera utrustning som de skulle ta med sig hem.
Gud, vad spännande.
Under förmiddagens möte krävdes en tolk som satt med då en viss språkbarriär existerade.
Det är en rimlig språkbarriär alltså.
Mötet flöt dock på bra och efter några timmars överläggande kände man att det var dags för en lunchpaus. På väg ut från mötet frågade en nordkorean hur själva mattillgängligheten såg ut. Vad är det? Mattillgänglighet? Aldrig hört förut. Skulle den lagas av dem själva eller fanns det kanske någon restaurang i närheten? En av mötesdeltagarna, Sverre kan vi kalla honom, svarade då skämsamt att i Sverige fixar man maten där ute och pekade mot skogen. Han går skrockandes därifrån medan den tilltalade nordkoreanen står kvar och stirrar ut i skogen i någon form av tyst beslutsamhet.
Gud vad jag blev irriterad på den kollegan.
Ja.
Ja.
Också lite kul. Senare på kvällen skulle ett till möte äga rum. Men nordkoreanerna var allihopa spårlöst försvunna. Konstigt tänkte de flesta. Oj då, tänkte Sverre. Man hann dock inte fundera så länge på detta innan det helt plötsligt blev ett himla så hej lite längre bort. Mot skogsbrynet. Gruppen skyndar dit och möts där av en scen som får samtliga att tappa hakan. Nordkoreanerna, som uppenbarligen inte är lika pryda som vi svenskar, hade tagit Sveriges skämt på blodigt allvar. Men mord i blicken och hemgjorda snaror och rep och kättingar gav de sig ut i skogen och lyckades snabbt snara åt sig en älg som fanns i närheten. Skogens konung kämpade emot, men det var till slut så uttröttat och intressat i snaror att det gav upp. Chattrandet som nu uppstod var då förmodligen nordkoreanerna som diskuterade om hur de bäst skulle avliva och tillaga älgen.
Vad i helvete. Fan vad imponerande.
Ja, visst. Det här är ju vet du, Naked and Afraid. Efter att ha samlat sig något förklarade svenskarna snabbt att jakt behövde man tillstånd för och att snara djur på detta vis var olagligt. Älgen fick avlivas av en jägare som tillkallades och nordkoreanerna som tog initiativet till det hela spektaklet blev arresterade, åtalade för jaktbrott och sedan deporterade.
Skämtar du?
Var försiktig när du skämtar med nordkoreaner. Och tack för en grym podd.
Fan, var försiktig när du skämtar med nordkoreaner. Det var det dummaste jag har hört. Säg inte till någon att de ska göra en grej sen de gör det. Bara, vad fan gör du? Fattar du inte att det inte funkar så?
Jo, det måste ju också finnas... man måste väl förstå att man inte ska ut och snara en älg.
Det alltså, går väl på hur mycket svält de har hemma.
De kanske inte har så mycket ironi.
Nej, det kanske inte.
Det kan ju också vara att de bara gick ut skogen och visste inte att det skulle vara en älg. De kunde vara en hare. Liksom.
Det här känns också som en sån liksom, så här, semi-rasistisk, eller semi-rasistisk historia. Som liksom berättas på bygden om några nordkoreaner. Ja. De trodde att man skulle ut och snara älg. Vet
ja. Jag gillar den väldigt mycket.
Ja, jag med.
Kunde jag läsa? Hörde ni vad jag sa?
Ja.
Ja, bra. För att jag är som sagt lite yr i huvudet. Och så kommer det vara idag.
Ja. Det var jag tyckte det var jättebra läst.
Ja, men bara så att inte jag behöver.
Bättre än vanligt, ja precis.
Ja, det är oroväckande.
Det är då man blir rädd på riktigt. Okej. Okay. Den maniske knivgrannen i träskor. Hej kafferepet, tack för en trevlig podd. Här kommer en historia som så här i efterhand låter som början på en dålig skräckfilm. Jag var en glad, ung student i en av Sveriges största studentstäder och hade precis fått tillgång till min nya lägenhet som jag hyrde i andra hand. Som studenter såklart gör så anordnade jag ett par förfester. Inget för galet och vi var alltid iväg till klubben runt 23. Dock så var det såklart en viss ljudvolym. När det nalkades påsk så bjöd jag in några vänner på middag. Jag hade då bott i lägenheten i cirka 3 månader. Vi hade det härligt, spelade lite musik och åt ägg. Ja, det var påsk.
Som man gör. Ja, jag tänkte bara, jag glömde också bort att det var påsk. Sitter bara och äter ägg. Gomar ägg.
Plötsligt hörde vi att det bankade i taket. Som att grannen ovanför slog ner i golvet med en käpp. Vi sänkte musiken och tänkte inte mer på det. Strax efter hördes bankandet igen. Vi hade kunnat banka tillbaka, men någon av de mognare i gänget tyckte det var bättre att gå upp och knäcka på. Det mogne var absolut inte jag, men 2 personer vi kan kalla för Benke och Karin anmälde sig som frivilliga. Vi andra fortsatte halsa våra ljumna Norrlands i grodan ro, helt omedvetna om...
Grodan ro?
Jag vet, jag, det sitter i mig för att det är ett skämt från så här en Rocky strip skitlänge sedan. Jag vet att det är grodan ro, men hans kompis är grodan ro. Och sen är det något de driver, och så tror han att det är det. Så nu, jag kan liksom, det bara hoppar ur. Ja. Som en groda, kan man säga. Mm. Ja...
Förlåt.
I godan ro. Mm. Det låter fel nu. Helt omedvetna om vad som utspelade sig vid grannens dörr. På våningen ovanför knackade Benke och Karin på och grannen öppnade en liten springa i sin dörr. Lägenheten var helt mörk och hans ansikte syntes knappt där inne. För fan vad läskigt. Benke tog ton och bad om ursäkt på sitt artigaste och gulligaste vis. Grannen stirrade på dem utan yttra ett ord, men innan han stängde dörren skymte de en blänkande kökskniv i hans hand. När Benke och Karin kom tillbaka hem till mig var de likbleka ansiktet och berättade vad som hade hänt. Rätt abrupt avslutades festen och alla mina kompisar gick hem. Jag dubbelkollade en extra gång så att dörren var låst efter dem, men valde ändå att sova kvar hemma själv. Dagarna gick och jag tänkte inte speciellt mycket på min märkliga granne efter det. Tills plötsligt en dag när jag kom hem och märkte att någon satt upp en lapp i trappuppgången. På högtravande engelska stod det exakt så här. Dear neighbors, där är min högtravande.
Ja, otroligt.
Since I cannot use my apartment for reading or sleep when on call due to your collective activities, I have decided to change strategy. I have tried both asking nicely as well as the tit-for-tat approach, but regrettably to no avail.
En bra brev alltså.
My apartment is now of marginal value to me, which means I will pick up the gauntlet you have thrown and
Jävlar.
And play this petty game of yours. If I cannot reap any benefit of my accommodations because of you, I will go out of my way to return the favor. Bolero. Bolero. Bolero will now be on permanent basis, weekdays at 0:00 to 2300. However, more irregular hours during the weekends, obviously. Okay, det här är långt. I thus extend to you the courtesy of being able to plan around it. Something you did not give me. Alltså den här människan har tappat det. Okay. I trust you will be happy with this arrangement as you instigated the situation. Now you're all free to disrespectfully make noise to your heart's content, which by all accounts is what you wanted, right? In fact, I invite you to overpower the bolero. Bolero?
Men så är det låten Bolero?
Jag antar det.
Vad är, kan du
klassiskt verk?
Might be subject to change preferences, ? With your own audio equipment, thus birthing an ever-increasing mind-numbing cacophony. Cacophony? Cacophony? I don't know. Stay safe. P.S. You might consider finding alternative accommodations during exam weeks if you require more than 4 hours of consecutive sleep.
Wow. Jävlar.
Han har tröttnat på.
Han har tappat det på alla nivåer.
Så jävla brittiskt artig med.
Artig i full blown psykos.
Ja, ja, visst.
Verkligen bara, you're all against me, so now you've got your way. Och man bara, ah! Mycket bättre om du slänger in lite slang eller ett stavfel. Kom igen.
Ordom någonstans, ja. Liksom.
En konstig preposition, jag behöver någon grej.
Det är verkligen så, det är så Stewie Griffin.
Ja, verkligen. Ja, ja.
Damn you, vile woman. All right. Sagt och gjort, jag fick snart lära mig att bolero är 10 minuter långt stycke klassisk musik från en ballett med en mycket stark klarinettmelodi. Grannen höll vad han lovat. Mellan 06 och 23 hörde jag bolero på repeat, dånandes från ovanvåningen varje dag. Efter en vecka misstänkte jag att grannen själv måste ha tröttnat på klarinetten för plötsligt tystnade musiken. Möjligt är också att någon annan i huset kan ha sagt åt honom att sänka, men det vågade inte jag. Men grannens vansinne var absolut inte över.
Wow.
Han gjorde nu bara ett litet byte av strategi. Om nätterna började nu istället låta som att han klampade så att han kunde med träskor på sitt parkettgolv. Grannen vankade av och an i sitt vardagsrum som låg precis över mitt. Runt 45 minuter i stöten, 2 gånger per natt. Vid det här laget kan vi bara gissa vad som pågick inuti min grannes huvud. Men att trampa med träskor var tydligen inte nog. Grannen växlade upp och började kasta något som lät som medicinbollar i golvet, rakt över min sovalkov. Som att han visste exakt vart jag låg och sov. Grannen började med tiden varva medicinbollskastningen med att släppa ner hinkar med oklar vätska från sin balkong, ner på min balkong. Livrädd som jag var antog jag såklart att det var grisblod, men jag vågade aldrig gå och titta. Det var nog bara vatten, möjligtvis piss. Jag höll mig tyst och hade absolut ingen fest igen. Livrädd för vad grannens nästa steg skulle bli. Grannen insåg nog till slut att han vunnit kampen. Eller så behövde han väl själv få sova om nätterna. För efter en månad avtog hans kreativa störningsattacker. Frågan är om han tyckte det var mödan värt eftersom ljudvolymen måste vara betydligt högre i hans lägenhet än i min. Och han måste ha fått lika lite sömn som jag, om inte mindre. Dessutom var det jag som i slutändan hade mitt parkettgolv intakt.
Fy fan, vad sjukt!
Verkligen! Vilken bra början på en spökhistoria det är.
Det är en jävla spökhistoria.
Ja.
Det är fruktansvärt.
Det var så när den här inskickaren flyttar sen.
Att det är liksom det är bolero.
Det är den.
Och så, någon gång tar det så 2 veckor och sen
så kommer den.
Men wow, alltså.
Oh, gud.
Stalker. Men det är liksom inget sexuellt, det är inget där. Det är bara att man ska störa sömn.
Min kompis hade en sån granne ett tag. Han var inte psykotisk, men om de bara gick från typ vardagsrummet till köket så kunde han komma ner och bara, här har jag ett par tofflor som ni kan få.
Men det finns ju också lägenheter som är extremt alltså det är liksom pappers.
Det kan det ha varit så, men det är svårt att göra något när folk
nej,
går.
Precis.
Det. Men det är som att jag har ju, alltså jag tror att jag får sms då är det grannen ovanför. Liksom.
Mm.
Ja, just det.
Så här, och att det är som att hela den familjen bara har hälar.
Ja,
alltså det låter så sjukt.
Men det är också för att min polare hade en sån lägenhet. Det var liksom en ganska ung familj som knackar på jämt så fort det var musik på.
Mm.
Och till slut så gick min polare över till bara så här, du får själv komma in. Vi har inte ändrat volymen liksom. Mm. Kom in och lyssna hur det låter i våran lägenhet då. Mm. För att jag tror att det är något fel med liksom det är att väggen blir någon slags resonanslåda då.
Ja.
Och så kommer man in och bara okej. Ja, nej, det är... Jag ber om ursäkt.
Ja.
Han har liksom gått på ett år och knacka. Alltså, vi gör inget ljud.
Vi gör noll.
Det är liksom inte vårat fel.
Men det är svårt. Det är därför man alltid ska bo i sekelskifteslägenheten. De är fina, men det är helt jävla värdelöst.
Mm. Man ska bo i betong.
Betong.
Ja.
Modern.
Moderna, betong. Fula hus.
De fulaste är bäst. Mm. Nu kommer min nästa historia.
Va? Mm. Ska jag...
Så konstig reaktion. Skriet från biblioteket. Hej gänget. Tack för en fantastiskt rolig podd. Upptäckte er podden, ni redan släppt 40 plus avsnitt och har nu sträcklyssnat igenom allt. Hur som helst har jag en historia från när jag läste på en högskola. Eller, högskola. Det var kanske mer av en yrkesskola, då det endast finns en arbetsgivare som anställer en efter avslutad utbildning. Det är väl inte hemligt vilken skola det gäller, men det är alltid kul att höra er gissa lite.
Jaha. Alltså,
vad kan det vara då? Att det är liksom en utbildning.
Ja, så är det bara en arbetsgivare som...
Det är en högskoleutbildning liksom. Är det någon sån teknisk... Alltså tänk så att det är liksom Volvo har såna...
Ingen aning. Det här är jag tog för puckad för.
Jag tänkte bara, är det en läkare eller? Det finns också bara en arbetsgivare. Fast inte riktigt. Nej, I don't know.
Jag har ingen aning.
Jag kan inte sånt.
Nej, men läkare var ganska bra i gissning. Fast man kan väl jobba på...
Ja, och det är ju en ganska tydlig högskola.
Ja. Ja, men jag tror att det var så. Frågan är om det är en högskola när man bara kan få jobb hos en arbetsgivare.
Undrar om vi kommer få svaret.
Jag hoppas det. Kanske på slutet.
IKEA Academy.
Ja, det var det första jag tänkte på. Vad IKEA? Du. Konstigt då.
Historien utspelar sig i staden som länge var den enda staden som hade utbildningen i Sverige. Idag finns utbildningen på flera orter och originalskolan har fått flytta på sig till södra sidan av staden. Men är det med någon militär
ja,
högskola?
Ja, det kan det ju vara.
Det kan det vara.
Det fanns bara i Skövde kanske. Och sen, den tar vi. Min historia utspelar sig någon gång under 2000-talet när originalskolan fortfarande fanns. Jag läste på skolan under 2 läsår och i min klass fanns en kille vi kan kalla Frank. Vi hade precis påbörjat andra halvan av utbildningen och Frank hade just gjort slut med en tjej han varit ihop med en längre tid. Frank hade i och med detta fått flytta hem till sina föräldrar igen och bodde nu i sitt gamla pojkrum. En söndagkväll satt Frank på sitt rum och planerade morgondagens skolaktiviteter. Han hade lektioner på eftermiddagen som han skulle delta på men hade parallellt med detta även en hemuppgift som skulle göras klar under kommande vecka. Frank planerade att besöka skolans bibliotek på förmiddagen för att arbeta med sin hemuppgift innan lektionerna sedan började efter lunch. När Frank sedan kände sig nöjd med planeringen och hade packat ner det han behövde ha med sig till skolan efterföljande dag la sig Frank i sin säng. Frank tog med sig sin laptop till sängen för att titta på någon serie innan han somnade. Men när Frank låg där och tittade kände han sig lite sugen.
Gud, vilken överraskning. Åh, en historia med en kille i sitt gamla pojkrum som har en laptop. Undrar vad han ska göra. Vart är vi på väg?
Jag fattar inte ens varför han låtsades som att han skulle kolla på en serie. Nej, från verkligen. Början.
Sa det till skäll. Nu är jag som lägger på att kolla på...
Nu blir det House.
Orange is the New Black.
Så ska vi sova.
Jag kollar på 3 avsnitt av porrman. Eller jag menar House.
Han bytte till från sin serie till, ja, ni vet, och började titta. Men innan han göra någonting för att stilla sitt sug, dog plötsligt hans laptop på grund av lågt batteri. Frank suckade och insåg att han hade packat ner kabeln till laptopen i sin väska som nu låg i andra änden av rummet. Frank tänkte att han lika gärna kunde sova istället och la ner laptopen på golvet och somna sedan. Dagen efter var det dags för skola. Frank packade ner datorn i sin väska som var förberedd och åkte till skolan i god tid för att hinna göra sitt skolarbete. Frank kommer in på skolområdet som är väldigt stort och navigerar sig bort till biblioteket som ligger centralt på skolområdet. Frank kliver in på biblioteket och tar plats vid en bänk som var ledig. Bänken låg i en rad med bänkar ståendes ut med fönstren på bibliotekets ena långsida. Det var en hel del studenter från olika klasser på plats som arbetade i grupper eller individuellt. Frank satt sig själv i sin bänk. I biblioteket var det tyst och lugnt och de grupper som satt där samtalade lågmält med varandra. Frank behövde ha några böcker till sitt arbete och tog därför fram sin laptop, satte den på bordet, pluggade in kabeln i vägguttaget och slog på datorn. Medan datorn startade upp gick han iväg innan hyllorna för att hitta sina böcker. Frank hittar 2 av böckerna som han letar efter när den lugna stämningen på biblioteket bryts av ett oljud. Frank reagerar på ljudet som skiljer sig skarpt från ljudmiljön i övrigt. Det tar någon sekund innan Frank inser vad det är som låter. Ah, ah, fuck my ass, ah, ah. Frank inser.
Fuck my ass, knullemarsch.
En sak vet jag.
Fuck my ass, knullemarsch.
Frank inser att det är hans dator som står och ger ifrån sig detta ljud. Frank får panik och springer ut från hyllgångarna mot sin dator. Frank hinner se att en större grupp studenter från en annan klass alla vridit sig om och tittar mot hans dator. Frank hinner tänka att han kanske ska skita i datorn och bara gå därifrån och låtsas som inget. Men se sen att eleverna nu tittar på honom. Eftersom Frank rusat ut mot datorn... Bromsa och vända om.
Eller
långsamt in. Eftersom Frank rusat ut mot datorn kan han inte bara avbryta och strosa därifrån som om datorn inte var hans. Han är för nära och folk börjar sakta lägga ihop två och två. Snabbt slänger Frank ihop laptopen och hoppas att den ska stängas av och sluta låta. Kanske har folk ändå inte hunnit fatta. Men laptopen har hängt sig på något vis i uppstarten och vill inte sluta låta. Ah, fuck me, fuck my ass, vrålar laptopen. Frank trycker ner sin laptop i sin väska för att ytterligare dämpa ljudet, men helt effektlöst. Nu vrålar hans väska ut en kakofoni av stön och vulgära ord på engelska. Frank tar till flykten och rusar svettig och tomatröd ut med sin väska hängandes på ryggen, skrikandes, fuck my ass. Böckerna droppades på golvet och Frank försvann från biblioteket i full kareta med ett bibliotek fullt av förvirrade och fnissande studenter som spanade efter honom. Jag och mina andra klasskamrater hittade honom sedan röd och svettig i matsalen och historien spred sig snabbt på skolan. Historien har jag återberättat många gånger för kollegor när jag åkt i min arbetsbil. Polis kanske då.
Polis, ja. Herregud.
Ja, vad dumma vi är.
Ja, verkligen. Hur kunde vi inte ta den bara direkt?
Ja, det var kanske bara...
Klart att polisen kollar på porr.
Och vad gäller Frank så kom han över detta snabbt och skrattade själv åt detta i efterhand och kunde själv bjuda på sin historia.
Ja, där förstörde hon det.
Ska tack. Tack igen för en kanonpodd.
Hej.
Åh, gud. Ångest.
Jävla roligt. Åh, det är perfekt att den inte slutar låta när han slänger ihop.
Men det är bara, bara sådana tillfällen de inte slutar låta.
Ja, ja.
Det är inte om du kollar på Änglagård. Då den bara.
Direkt, ja.
Det kan ju vara för att de sidorna också är lite fuckiga. Buggiga.
Ja, just, ja, jag har ingen aning.
Men det är så. You wouldn't know.
Här kommer min andra då.
Mm.
Tigerränder. Där märkte ni att jag testade rullande R för att se om jag fått en stroke.
Vad gör man det då?
Jag blir lite här.
Jaha, för det lät inte som R. Jag ska... Förlåt. Det lät jättebra.
Tack för en trevlig podd. Den förgyller verkligen ens fredag. Ja, tack. Här kommer en historia om en kille jag vuxit upp med. Vi kan kalla honom för Marcus. Och den utspelar sig på tidigt 00-tal i en liten ort söder om Göteborg. Marcus var vid det här laget runt 12-13 år gammal. Så många andra barn, eller tonåringar som de vill kalla sig, i den åldern så gick inte Marcus hiss hela vägen upp. Han hade så att säga inte alla amerikanska urinvånare kvar i kanoten. Inte alla ryssar kvar i ubåten. Kort och gott, han var lite korkad och det var vi ju alla i den åldern, mer eller mindre. Eller hur? Nej, tala för dig själv, fan skitbright.
Jag var dum i huvudet, men vissa var mer.
Ja. Somliga hade bara lite svårare att dölja det än andra. Precis som många andra i den här åldern så var Marcus extremt nyfiken på det där barnförbjudna. Vi snackar sex ifall det inte framgår. Detta intresserade Marcus jättemycket. Alltså jättemycket. Men då han inte hade den blekaste aning om man skulle föra sig framför en intressant motpart, så blev det så att säga väldigt mycket single player.
En till alltså.
Ja. Killar som kommer på att de kan ta på sig själva blir helt enkelt dumma i huvudet när de kommer till den insikten. Ja, för fan, det var ju...
Det var några veckor
vissa killar var ju... Det var ju helt otroligt. vissa killar, inte alla. Marcus likaså. Det var fan ett under att den lilla inte såg ut som en minifläskfilé efter flera sessioner varje dag för många pubertala pojkar. Vid det här laget hade även amerikanska tonårsfilmer som American Pie, den där Mary och dylikt spritt sig till Sverige. Och ni vet ju vad som försiggick i de filmerna. 6666, åter mera sex. I någon av dessa filmer som Marcus hade lyckats hyra på kiosken hade han snappat upp en lotion. Det är bra grejer för att förstärka känslan när man runkar.
Mm.
Ja, det är ju framförallt för folk som inte har förhud.
Mm.
Över hela grejen.
Ja, det tror jag. Yeah.
Till historien hör att Marcus pappa var sportmassör vid sidan av det vanliga jobbet. Och vad är det som massörer använder för att minska friktionen när de har en behandling? Jo, lotion. Så någon sen kväll när Marcus skulle ägna sig åt den här dagliga aktiviteten av att dra en tarsan så hade han smugit sig in i sin farsas studio och plockat på sig någon behållare med hudlotion. Det här skulle bli episkt. Sagt och gjort, när resten av familjen gått och lagt sig så la sig Marcus till rätta, öppnade lotionburken och went down to town på sin lille kompis mellan benen. Första dragen var rätt varma och sköna. Krämen värmde på rätt gott och en känsla av välbehag spred sig genom Marcus. Den var dock väldigt kortvarig. Efter 7 sekunders inhäven började snart hela sessionen luta mer åt helvetet. Det blev varmt. Det blev lite för varmt. Det började brännas. Rätt ordentligt också till råga på det. Till slut så gjorde det så pass ont att i Marcus snopp att han skrek rätt ut av smärta. I panik med pyjamasbyxorna runt benen stapplade han ut ur sitt rum, in i badrummet och slängde sig i duschen med kläder och allt på.
Jag ser framför sig han.
Att han ändå...
Han fortsätter.
Ja, exakt. Han fortsätter ändå ett litet tag. Det kanske vänder.
Så jävla rolig bild.
Nämnde jag att Marcus pappa var sportmassör och inte en sån där som masserar bara för att det ska vara lite gött. För det var ju så att den rödbruna krämen som just nu täckte Marcus läm inte var lotion utan rött tigerbalsam. Ett liniment som hans pappa brukade använda för att mjuka upp muskler och öka blodcirkulationen i kroppen på hans kunder.
Jag kan bränna på rätt bra det.
Ja, och en ansenlig mängd av denna salva höll just på att absorberas på Marcus. Tänk er att den brännande smärtan man får när man gnuggar sig i ögat med en chilifrukt, fast på könet och 10 resor värre. Skriken och den panikartade flykten in på toaletten hade självklart väckt Marcus föräldrar. De stormade in i badrummet, analyserade den kaosartade situationen. Framför sig satt där en gråtande Marcus med byxorna nere i duschkabinen och duschmunstycket riktat rätt mot könet med den kallaste inställningen på vattnet. Det måste varit en syn. Men, samlade som de var, hämtade de ispåsar för att sedan kyla ner paketet samtidigt som de lugnt lyssnade på Marcus lögn om att han bara tänkte att klia sig där nere med lite kräm kvar på händerna. Föräldrar ser igenom de flesta lögnerna på sina barn, antagligen även denna.
Nej. Man vill inte se igenom den. Så man tänker, så var det nog.
Ja.
Och så tänker man inte mer på det. It's not our business. Släpp det bara.
Tror du verkligen att man kan intala sig att det är en sann historia?
Nej, men jag tror bara
att man... Det är sjukt. Jag hade bara tvättat händerna med liniment. Och skulle jag klia mig. Du vet hur man alltid har lite liniment på händerna. Och skulle klia mig på kuken.
Nej, men det är klart man inte skulle... Man skulle aldrig ens tänka tanken på vad skulle det annars kunna vara. Utan man bara, då kör vi på det.
Föräldrarna ser igenom de flesta lögnerna på sina barn. Antagligen även denna. Det gjorde inte hela bättre utav att... Längs med Marcus läm såg ut som att det var röda, svullna tigerränder med en liten pojkhand. Tigerränder efter en liten pojkhand med alldeles för mycket liniment på händerna.
Otroligt.
Marcus föräldrar ifrågasatte inte alls hans historia utan lät hans tonårskärna tro att han kommit undan med hela debaclet. Nu för tiden, när jag själv är förälder, inser jag att de antagligen har full koll på exakt varför Marcus kom på den briljanta idén att ha linimentet på kuken. Men jag inser nu 20 år senare att de bara lämnade det där för att undvika att han skulle dö skämsdöden.
Mm.
Säkert ett bra ämne på middagar med vänner och på jobbet. Men de har åtminstone tillräckligt med respekt för att inte berätta för mig om de gör det. Återigen, tack för en bra podd och ha aldrig tigerbalsam på könet. Med vänliga hälsningar, Marcus.
Wow.
Tackars Marcus.
Jag har klättat in hela snoppen i tigerbalsam. Det har jag absolut gjort.
Har du det?
Har du?
Varför?
Ja. Så här, när man pluggar folkhögskola och folk höll på så där.
Jaha.
Så du har också stått i en dusch och bara...
Nej, jag tycker Marcus bölar lite. Fan, det är bara bita ihop.
Din förhud är halvt sönderfrätt.
Det är som, en som Transformers. Nej, inte Transformers, utan heter den? Terminator. När man ser att det är en robot under. Man ser att...
Det är som en sån sliten jeanskant. All right. Okej, här kommer min sista.
Ja.
Den heter Shit and Run. Shit and apostrof run. Okej, hej hej kafferepet. Denna historia fick jag berättad för mig av min bror under tiden han extra jobbade på en cykelbutik. Historien har däremot föga att göra med cyklar utan mer om ett missöde en av hans kollegor råkade ut för. Här kommer den. En varm dag i juli för många år sedan stod en ung herre som vi kan kalla för David bakom kassan i en folktom cykelbutik belägen i ett lite finare och lite bättre förort till Sveriges största stad. Det hade varit lugnt i butiken hela dagen och David stod rastlös och tänkte på annat när en medelålders välklädd man kom in i affären. Mannen skyndade fram till disken och David lade märke till små blanka svettpärlor som trängde sig fram på mannens panna. Mannen harklade sig och mumlade diskret fram ett: har ni en toalett jag kan låna? Uppsynen som mannen hade indikerade att han var i stort behov av ett toalettbesök. Och självklart svarade David att de har en toalett i personalrummet han kunde få låna. Mannen nickade tacksamt samtidigt som han skyndade sig in i korridoren bakom disken dit David pekade. David tänkte inte särskilt på händelsen och strax kom en ny kund in i butiken som krävde hans uppmärksamhet. David fortsatte arbeta på som vanligt med diverse sysslor och glömde helt bort mannen. Efter drygt 40 minuter slogs dock David av att han inte sett mannen lämna toaletten och tänkte att han säkert bara hade missat det. Precis då kom mannen raskt ut från korridoren, illröd i ansiktet och redigt andfådd. Han mötte Davids blick och stannade upp och fick ett tyst: Det hände en grej. Förlåt.
Det vill man aldrig höra i samband med toalett.
Och skyndade ut i butiken. David, som fått en olustig känsla av mannens konstiga beteende, slogs då av en fasansfull insikt. Tidigare samma dag hade nämligen hans chef nämnt att de börjat renovera toaletten och att den just nu inte går att använda. David blev alldeles stel. Han kunde bara föreställa sig händelseförloppet som lett till mannens kvicka undanflykt. Men inget kunde förbereda honom för den fasansfulla syn han snart skulle få uppleva. För att ge en så bra bild som möjligt av scenen David möttes av tänker jag beskriva händelseförloppet så som jag tror att det skedde. Den finklädde mannen, extremt bajsnödig mannen, lättad över att ha funnit en toalett, skyndar sig in och stänger dörren. Byxorna åker av illa kvickt och mannen slår sig ner på toalettsitsen utan att se sig om och släpper sen lös vreden som lurat inom byxmynningen. Lättnaden lägger sig likt kabeln i toalettporslinet och mannen andas ut. När dådet är uträttat sträcker sig mannen efter toalettpappret endast för att inse att där inte finns något. Den nyss avslappnade känslan byts nu mot en ängslighet när han inser att han kommer behöva lämna rummet med delar av skändligheten kvar. Han reser sig för att spola, men inget vatten kommer. Ängsligheten övergår i tilltagande fruktan och han fortsätter krampaktigt trycka på spolknappen utan vidare framgång. Han ser sig om i rummet för att hitta en annan lösning och ser till sin lättnad en vattenslang hänga på väggen. Han tar slangen, drar på vattnet och riktar den ner i toaletten. Planen tycks lyckad och exkrementen börjar rinna iväg. Det är då han inser det faktum att toaletten står mitt i rummet och inte är kopplad till något avloppssystem.
Nej, vad i helvete!
Okej. Bajsvattnet börjar fylla rummet och paniken är ett faktum. Han stänger genast av vattenslangen och ser en mopp i rummets ena hörn som han frenetiskt börjar svepa runt i äcklet i hopp om att det ska förbättra situationen. Det gör det inte. Den dittills någorlunda samlade högen är nu utsmetad över hela rummet. Han ser över sin förödelse och har ingen aning om vad han ska ta sig till. Det är då han gör det alla ärliga människor hade gjort i hans sits. Han lämnar brottsplatsen illa kvickt och överlåter konsekvenserna på någon annan. Denna någon som nu råkar vara David. Ni kan ju tänka er hur det var för David att behöva gå till chefen som tydligt förklarat för David att toaletten inte fick användas och beskriva vad som skett. Stora dyra fläktar hade ytts in för att få rummet torrt till nästa steg i renoveringen. Och David behövde nu redogöra att dessa inte endast skulle behöva hyras ytterligare 2 dagar. Utan att badrummet nu dessutom var helt täckt i insmetat bajs. Man kan ju säga att det inte hyrdes in någon professionell för att återställa badrummets skick. Det fick David göra själv. Hur det gått med Davids mentala hälsa efter händelsen förtäller inte historien. Inte heller hur den mannen någonsin kom tillbaka till butiken. Men där kan vi nog dra slutsatsen att han inte gjorde det. Tack för mig och tack för en fantastisk podd.
Åh, fy fan. Alltså, det är så ångest. Många... Alltså först pappret. Ah.
Ja.
Och sen... Han måste ju reagera på att det inte plumsade när han sket också. Det var lite, lite vatten i den här.
Men det var, inte, det var nog inte en sån bajs, va? Det var nog lösare än så.
Ja, du tänker så.
Det bara... oh, alltså, det är, för det är ju precis som att han där... Där var någonstans vid moppen. Eller liksom när... Med slangen kanske. Ja. Att han är så, okej, men det här måste vara en fälla. Det är ju dolda kameran då.
Ja.
Att det är så här många fel i rad, liksom.
Det är väldigt roligt.
Jävlar. Ja, det var ett roligt dolda kameran.
Alltså, att de börjar moppa.
Alltså, det är en rolig historia, men jag har också en känsla i magen nu av panik.
Ja, ja.
Ni vet den här. Ja, det är som är dumdummare ju.
Ja, ja.
Att man är så här, det är kul, men... Alltså, den här liksom känslan i så här, lungorna gör att man inte riktigt kan skratta, utan man sitter med och bara, nej, men vad fan, nej, 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 nej.
Det får aldrig hända mig, ja. Är det man tänker mest.
Vad skulle jag ha gjort? Vad skulle jag ha gjort? Nej, men du har, det finns ingen utväg. Det finns ingen utväg.
Gud.
Nej, men det är också för att det är så synd om honom, för att han försöker verkligen göra allt för att lösa det.
Ja, ja, ja.
Men allt han gör är det värsta.
Varje grej är tortyr och gör det värre.
Ja. Fattar du vad bra om han bara hade liksom låtit det vara i toaletten? Hade de bara kunnat kasta toaletten?
Ja.
Det är klart.
Ja, men bara dra upp byxorna och ta den.
Så.
Ja, då hade det legat en torr ändå. Eller det vet jag. Åh, jag kan inte tänka på det. Okay. Ah.
Ja, ja, stackars båda.
Ja.
Albin sista då.
Yes, här kommer den. Mullvaden och galenskapen. Jag vill börja med att på min och andras vägnar tacka för er och podden. Ni skänker många människor mycket glädje.
Åh, vad fint.
Mycket kan föregås av en person som står vid ruinens brant och stirrar in i mörkret. Det kan vara alkohol, ett brustet hjärta, att man skitit någon i knät på donken. Eller som i min pappas fall, 2 år av aktiv krigföring mot en mullvad. Detta är min fars epos om kampen mot mullvaden och den mentala ohälsa den lilla jäveln medförde, som jag närmast kan likna vid en blandning av A Beautiful Mind, Jokern och Dunkirk.
Låter som en bok av Backman.
Ja, verkligen. Mm. Och ja, nog fan kan vi kosta på oss en trigger warning.
Okej. Okay. Okay.
Det är väl ni med på då.
Ja.
Jag vill börja med att presentera mannen vi kan kalla för Stefan, som förmodligen är världens snällaste människa. Han sätter alltid andra före sig själv och har svårt att känna igen sig i sitt eget agerande när det då och då talas om mullvardspassagen. Allt börjar väldigt oskyldigt en solig vårdag för omkring 15 år sedan. En liten jordhög puffar upp på en trädgård i utkanten av ett litet samhälle i Småland. Trädgården har dock 3 grannar, vilket kan vara värt att ha med sig i bakhuvudet. Stefan får syn på den lilla jordhögen och berättar att det tycks som de har fått besök. Han hade hört att Andersson utsatts för mullvard för några år sedan och det lät besvärligt. Stefan var därför snabb till handling och köpte små gröna mullvardsskrämmare som sattes ner i marken för att hålla mullvarden borta. Dagarna går, högarna blir fler och man kan märka hur något börjar väckas till liv inne i Stefan. Eller kanske dör. Det beror lite på hur man ser det. Han åker in till affären som numera sålt honom ett dussintal mullvardsskrämmare och frågar dem, vad är det för skit ni säljer? Samtidigt som han undrar om de kan erbjuda något som är mer effektivt. Han berättar för mannen inne i butiken hur mullvarden grävt gångar under stenplattorna så de har rasat. Hur den lilla jäveln angripit häcken på flera ställen så den börjar dö. Och inte minst hur den angripit hans sinnesro. Mannen inne i butiken skakar på huvudet och lägger en hand på Stefans axel. Stefan, det tycks som att det blivit din tur. Jag känner med dig och förstår din ilska. Mannen i butiken har sett det här förut, men saknar effektiva medel för att lösa problematiken. Han kommer med lite olika husfarstips om hur han bland annat hört att det kan vara effektivt att gasa ut de små marodörerna, samtidigt som han empatiskt erkänner att de små mullvardsskrämmorna förmodligen inte kommer ha någon vidare effekt mot demonen Stefan har att jobba emot. Och erbjuder således Stefan pengarna tillbaka för allt. Medmänskligheten var dock det Stefan behövde och tackade nej till pengar men återvände hem en idé rikare. På lördag blandar Stefan ner extra mycket olja i bensinen till sonens Honda MT5 för att avgaserna ska ryka extra mycket. Han sågar av botten på en såpaflaska som han tejpar runt avgasröret, fäster ett PVC-rör vid toppen av såpaflaskan. Han ber sin son hjälpa till och de gör det till en helgaktivitet att påbörja gasningen av familjens trädgård och förhoppningsvis den lilla mullvaden. Sonen får sitta och gasa medan Stefan ser till att röret kommer så långt in i de grävda gångarna. Rök stiger upp från ett 20-tal hål i trädgården. Nog ryker det allt. Gastaktiken fortsätter i omkring en månad. Och Stefan sticker då och då till sonen en 20 när han kommit hem från skolan och på eget bevåg valt att dra ut moppen för en 5 minuters gasning. Det är nu det kan börja vara värt att tänka på att det ändå finns grannar i närheten. Taktiken tycks dock inte funka och Stefan börjar bli desperat. Han testar de flesta taktiker. Spadar och grepar placeras överallt i trädgården för att han ska kunna springa ut och hugga om han ser det röra sig genom jordhögarna. Träskor kastades mot högarna med mera. En sen kväll vaknar sonen och går ut...
Han kör på riktigt en whack-a-mole.
Just det. En sen kväll vaknar sonen och går ut i köket för att ta sig ett glas vatten. Han ser hur det lyser inifrån vardagsrummet och befarar att stunden är kommen då han ska komma på sin pappa med att kolla på porr. Det är inte porr Stefan tittar på, utan han har bandat någon naturspecial om mullvadens förunderliga liv som han sitter och tittar på. Jag måste komma in i dess huvud. Förstå hur den lille jäveln tänker, säger han. Medan sonen börjar bli orolig på riktigt. Nog har den lille mullvaden grävt sig in i hans huvud. Nu har krigföringen mot mullvaden pågått ungefär ett år. Morgonen efter håller Stefan en föreläsning om mullvadar för fru och barn. Han berättar sorgset att de kan leva 5 år. Men han säger att han kan ha insett sitt tidigare misstag och att han fick en snilleblixt under natten. Mullvadarna är tydligen väldigt ljudkänsliga och kan enligt Stefan höra minsta rörelse vi gör. Klipp till att Stefan ligger på taket med sitt gevär han en gång i tiden tävlat prickskytt med. Som hämtat från American Sniper ligger han på taket och ruvar på att det ska börja röra sig i en av högarna. Omkring 5 helger låg Stefan på taket med sitt gevär och visst avfyrades det. 2 gånger, men utan önskat resultat. Allt tydde på att hoppet var ute för Stefan i kampen mot mullvaden. De 2 åren tärde honom hårt och han behövde finna ro. När han plötsligt en morgon tassar ut på tå iklädd endast y-front. Sonen sitter vid köksbordet och äter frukost. Stefan signalerar till sonen att han ska sitta still och vara tyst. Medan Stefan gör några gester ut på trädgården. Så där som man kan se militär på filmer signalera hur de ska röra sig framåt. Han öppnar försiktigt dörren och tassar ut på uteplatsen. Han lämnar träskorna bakom sig den här gången. Han har lärt sig av sina misstag. Han måste vara tyst och lätt på foten. Utan att titta mot grepen tar han den med van hand. Sonen och mamman har försiktigt rört sig fram till fönstret för att beskåda galenskapen. Stefan står böjd över en jordhög som inte tycks röra på sig. I flera minuter står han där, blickstilla. Men inget tycks hända. Han tittar upp mot himlen. Och om sonen kunde läsa läppar tyckte han se sin far ljudlöst ropa KUKEN! Stefan blickar ner mot jordhögen igen och plötsligt rör den sig. Ni vet hur det ibland berättas om hur människor kan få en övermänsklig styrka för att lyfta en bil deras barn ligger klämt under och så vidare. Detsamma hände Stefan när han omvandlades till en livslevande jordfräs. Huggen var besinningslösa och jord sprutade överallt. Fönstret, sonen och frun stod vid smattrade när stenar for mot det. Stefan höll på i goda 30 sekunder, som kanske inte låter så mycket. Men förödelsen han orsakade på de 30 sekunderna var ofantlig. Stefan börjar gå igenom förödelsen med grepen för att se om han lyckats fiska upp sin nemesis. Han tycks till en början mordfälld tills han böjer sig ner och lyfter upp ett litet, litet djur. Han tittar med ett stort leende in mot sonen och frun genom ett smutsigt fönster och skakar den lilla krabaten vildsint över huvudet. Det tycks som den strök med i tumultet. Men man kan aldrig vara nog säker. Stefan ställer ner grepen, går några meter för att istället plocka upp en av spadarna som strategiskt placeras ut längs med huset. Han går bort till vedkubben, lägger den lilla mullvaden på kubben och särar huvudet från dess kropp. Stefan kliver sedan in i huset, jord faller från honom när han håller ett kort men känslomässigt tal.
Alltså...
Det har varit en tuff tid för oss alla. Det var mentalt påfrestande, men det tycks som att vi nu gått segrande ur det här. Den lilla jäveln får ligga kvar där ute.
Segrande ur.
Den lilla jäveln får ligga kvar där ute om någon av dess släkt eller vänner skulle komma på fel tankar. Efter detta går Stefan vidare rakt mot kylen. Han öppnar en öl och tar några djupa klunkar. Han tar ledigt från jobbet och åker runt på sin motorcykel och känner förmodligen hur livet och lugnet återvänder till honom. Inga fler mullvardar kom till trädgården efter det. Som ni säkert listat ut är det jag som är sonen.
Ja, fan vilken historia.
Ja, fan, men jag önskar att det hade kommit en till.
Ja, att det bara, ja, att det bara så här...
Men alltså... Om den här klart höger är en historia, för jag ska inte, ni behöver inte vara oroliga, men det här känns ju väldigt mycket som att han har sett ett kalanka avsnitt ju.
Groundhog Day.
Den här gubben är verkligen, han är ju verkligen kalanka, han kunde skita i det. Ja, vi har ingen trädgård nu. Så har nog jag gjort.
Ja,
jag ska ha ihjäl en jävla, alltså, han blir helt galen.
Åh, vad roligt.
Det är också så fint att bara se honom lite lullig åka runt på sin motorcykel och bara njuta av att vinden blåser. Fan vad gött alltså.
Åh gud, vilket jävla
lyckligt slut.
Alla hans grannar har ringt sossa 5 gånger.
Ja. Det blir liksom kaminmannen känsla.
Ja. Han har börjat bete sig märkligt tycker jag.
Han har törnat nu. Nu har han törnat det. Kolla nu. Står han med grepan. Nu har han. Nu är han
varvar mitt i natten. Ja, otroligt. Men vi har en kvar. Jag har en kvar. Här kommer veckans sista historia. Moped och lyckan. Jag var 15 år gammal när den här historien utspelade sig i slutet på 1990-talet. Vi bodde i en skånsk småstad med cirka 10 km till centrum och begränsad kollektivtrafik. Jag blev verkligen överlycklig när pappa köpte en moped. En grön Vespa som egentligen var en EU-moppe, men jag hade inget körkort så den fick inte gå fortare än 30 km i timmen. Hur som helst, den var sprillans ny. Alla ville såklart prova den och jag lånade ut den till en kille som givetvis välte den och repade ena sidan. Pappa blev jättearg. Jag fick absolut inte låna ut den igen. I så fall var det sluttåg för all framtid och jag behövde verkligen ha mopeden för att kunna dela ut reklam i stan. En dag, inte så långt efter incidenten, då mopeden blev repad så var det dags att dela ut reklam, så jag hade kört den till skolan. På lunchrasten skulle jag köra bort till kiosken och en killkompis frågade om han fick provköra. Jag var en mesig tjej och han var en av de tuffa killarna, så givetvis klarade jag inte av att säga nej. Så han körde en liten provtur upp på en trottoar där han tappade balansen och kraschade.
Åh nej.
Pappa skulle definitivt inte undgå att se de nya reporna. De nya reporna.
Tack.
Varsågod. Eftersom att jag var lite av en drama queen i tonåren nöjde jag mig inte med att ljuga om att det var jag som trillat, utan kände verkligen att jag behövde ett vittne. Innan skoldagen slut så hade jag i mina ögon en helt vattentät plan. Jag skulle dela ut reklam och på vägen hem skulle jag lägga mig i skogen och helt enkelt vänta på att någon skulle hitta mig. Sen skulle jag låna deras mobil för att ringa hem och pappa skulle tro mig. Allt gick exakt enligt plan. Jag tittade noga så att ingen såg när jag fejkade min olycka. Jag låg där med motorn igång och visiret nere. Blundade för att det skulle verka riktigt äkta.
Blundade?
Ja, det är så. Det är så, det är det man gör.
Yep.
Jag kände hur någon tog min arm och hörde svagt att de pratade med mig. Dags för att börja skådespeleriet. Oj, vad hände? Vad hände? Börjar resa mig upp. Nej, ta inte av dig hjälmen. Vi har ringt ambulans. Nu var det verkligen för sent att ångra sig, så det var bara att fortsätta ljuga och löpa linan ut. Jag blundade hela ambulansfärden. Vad blundade du för?
Om inte var med.
För att jag skämdes,
det har gått för långt.
Ja, för att jag skämdes så mycket.
Aha.
Vilket resulterade i att ambulansmannen trodde att jag hade fått en hjärnblödning. Perfekt för mig att läsa det här nu.
Ja, det här är underbart.
Jag kom fram till barnakuten. Där blev det röntgen och genomgick även en rad andra undersökningar. Jag fick komma upp på en sal och bli ompysslad. Efter någon timme kom mina föräldrar till sjukhuset. Det var så oroliga. Mamma grät. Både var så lättare att jag levde. På vägen hem körde vi till Burger King och jag fick välja precis vad jag ville. Jag skulle inte oroa mig över mopeden. Huvudsaken var att jag var oskadd. Resten av veckan var mamma hemma och tog hand om mig eftersom doktorn diagnostiserade mig med hjärnskakning. Fan, vilken dålig doktor.
Ja. Nej, men vadå? Det är bara att hon har svarat så här. Ja, jag mår lite illa. Ja, jag är lite yr.
Ja, exakt. Jag har fortfarande ångest när jag tänker på det här.
Och
jag förstår absolut inte hur jag lyckades komma undan med min lögn. Som vuxen är jag värdelös på att ljuga. Lyckas knappt hålla födelsedagspresenter hemliga. Mina föräldrar vet fortfarande inte att alltihop är en lögn. Och jag tänker nog att det är bäst att det förblir så. Tack för en underbar podd. Fler historier kommer.
Åh, gud vad härligt. Ja, men alltså, det är verkligen elaborate.
Mm. Jo, men det här, så nu har ju golat ut sig själv totalt.
Mm-hmm. Men nu måste ni hjälpa till att sprida den här podden så att föräldrarna hittar den. Vad i helvete, du kör aldrig den här mappen igen! Kommer det 20 år senare.
Pappa tillbaks till boendet.
Ja, verkligen. Ja, men ska vi gå igenom då?
Ja, det ska vi. Ja, det ska vi. Jag hade då Martina Haags stake.
Jag älskar
den. Den var faktiskt underbar, ja.
Sen hade jag den maniska knivgranden i träskor.
Ah!
Med det läskiga brevet. Och sen hade jag Shit and Run.
Det var otroligt.
Ja, väldigt bra allihopa.
Albin?
Jag har läst Gåvan från ovan.
Alltså,
tanten som trodde att hon hade fått ett tecken från sin döda mamma, men hon hade bara blivit fotad av en fartkamera.
Just det. Jag höll på att få en panikattack. Så jag, den var jättebra. Så.
Den var faktiskt väldigt bra. Sen hade jag Skriet från biblioteket.
Oh.
Också en kanon historia. Mm. Och sen Mullvarden och galenskapen.
Oh.
Det är starka också.
Den borde liksom släppas och bindas in.
Ja, det var som en liten novell.
Ja, verkligen.
Ja.
Jag hade ju då Missförstånd i obygden. Alltså nordkoreaner som...
Som snarade en älg.
Ja.
Det är också, det hade varit roligt nog om de bara jagade.
Ja.
Att de också fick jävla älg.
Får man en älg.
Helt sjukt.
Sen Tigerända, det var killen som drog i snaben med massa liniment. Och sen sist mopedolyckan.
Ja.
Och alltså det för mig står det ju typ mellan Martina Haag.
Säg dina igen.
Ja.
Martina Hagstaker, den maniska grannen.
Ja, oh, engelska. Oh. Det brevet var underbart.
Du hade ju tre jävla.
Ja, men alltså, grejen är, alltså den maniska grannen, där vill man ha det ordagranna brevet.
Ja.
Så därför lämpar den sig egentligen inte som vandringssägen. Även om jag tycker att den är
bra.
Enormt bra.
Ja.
Så är det svårt att liksom få fram i, bara att berätta snabbt att det stod liksom...
Mm. Ja, precis. Man kommer aldrig kunna ha det.
Nej, jag kommer inte ens ihåg det själv, jag läste det nyss.
Jag kommer bara ihåg Gauntlet.
Ja, exakt.
Ja, det var verkligen jättebra.
Vad fan hade du gärna?
Gåvan från ovan då, den som du inte hörde. Skriet från biblioteket och Mullvarden och galenskapen.
Just det.
Och de mopedolyckan var också väldigt... Men jag tror ändå Martina Hagstaker är ganska, alltså ganska kul.
Ja, den är, även fast min favorit är typ Mullvadspappa.
Ja, Mullvadspappa är också jävligt. I och för sig, alltså hur många år håller han på?
Två, tre år då. När han till slut bara fick, det var också bara en lyckoträff till slut.
Ja, visst.
Att han gick ut, vänta, hugg.
Det är väldigt, den är väldigt rolig.
Ja. Han har inte legat på taket och försökt skjuta.
Och att han höll tal. det har varit.
Ja, men den får nog ändå min.
Ja,
jag tror fan den får min också.
Eller när man kör, alltså när man bara kör så avgasröret och sen så blir hela gräsmattan blir som ett wasteland. Som Mordor, där det bara kommer upp så röker
15 olika ställen liksom. Ja, den är. Vad ser du verkligen framför sig också? Den jävla galningen som.
Ja, men det får bli den.
Ja,
tycker jag.
Det får bli. Man får bara liksom göra hemläxan.
Mm. Ja. Ja, precis.
Men den går ju också att berätta fritt ur minnet lite mer.
Ja. Mm. Men var det din?
Min sista.
Visst var det din sista?
Så åttonde.
Ja. Yes. Historia nummer 8. Otrolig.
Den är ju allas då.
Ja, allas. Tack Fia Lo för att du är våran 40-åriga redaktör.
Mm.
Det var alltså hennes fest jag slog i huvudet.
Mm.
Jag behöver inte fejka.
Nej. Nej, just det. Och för du har ändå inte repat någon moppe.
Nej, jag trodde också att mot sosa med sos. Jag fick. Ja. Det var liksom den värsta triggen, panikattackstriggen.
Ja, fattar det.
Och det var inte det, utan det var ju bara, jag tänkte fel. För att jag tänkte att jag inte skulle sluta idag.
Mm.
Eftersom att jag har gjort det så många gånger nu. Men det var Johannas blick.
Den var oroliga
blicken. Ja, den var inte, den var inte bra för mitt sköra psyke idag.
Och tack Daniel Aldermark på One Touch Edit som klipper och fixar ljud.
Klipparnas klippare.
Ja, det är han.
Tack alla som skickar in historier. Mm. Vad ni är våra kingar.
Mosa på nu, in i kaklet så att vi har en fet jävla
midsommar stories.
Ja.
Nu gäller det. Ja. Nu är det upp till bevis om ni har firat
midsommar. Kommer de inte med så kommer de säkert med i det första avsnittet vi gör.
Ja.
Alltså, de kommer ju.
Ja, precis. Gå också in på underproduktion.se/cigarrummet där vi då intervjuar en rolig kompis varje en rolig person.
Ja.
Varje månad och släpper då ett, det kostar 29 kronor, behöver man prenumerera och så får man, det är ju alltid jättebra avsnitt.
Ja.
Det borde man
sista onsdag varje månad och det släpps hela sommaren.
Ja, det släpps.
Det kommer komma.
Men hörni, tack så mycket. Trevlig helg.
Ja, just det.
Historierna till kafferepetpodd@gmail.com.
Hej då. Det är ni som är stjärnorna.
Exakt. Hej.